Men först ska vi läsa med varann ifrån Jeremia, kapitel 20, verserna 7-11. Det kommer upp på skärmen här, texten. Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas. Du blev mig för stark. Du fick övertaget. Jag har blivit i ständigt åtlöje. Alla gör narr av mig. Ty varje gång jag talar måste jag ropa, måste jag skrika, våld och förtryck. Ja, mig har Herrens ord vållat ständigt spott och spe. Men, tänker jag bryr mig inte om honom. Aldrig mer ska jag tala i hans namn. Då blir det i mitt bröst som brand där en eld instängd i mitt innersta. Jag försöker stå emot, men förmår det inte. Jag hör folkhopen viska, skräck från alla håll. Ange honom, vi ska ange honom. Alla som stod mig nära väntar nu på mitt fall. Kanske låter han lura sig så att vi får övertaget och kan ta hämnd på honom. Men Herren står på min sida, stark och fruktansvärd. Därför ska mina förföljare snava. Det ska komma till korta och stå där med skam. Det ska inte ha framgång. En smälek som aldrig ska glömmas. Det finns en berättelse om en gammal Cherokee-indian som undervisar sitt barnbarn om livet. Och han berättar en historia om två vargar. Han sa, i alla människor bor det två vargar som slåss. Den ene är ond. Det är ilska, fruktan, missundsamhet, avundsjuka, sorg, arrogans, självömkan, lögn, överlägsenhet och egoism. Den andra är god. Det är glädje, fred, kärlek, hopp, lugn, ödmjukhet, välvilja, empati, sanning och tillit. Vilken varg vinner, sa barnbarnet. Den du matar, sa den gamla indianen. I första Moseboks fjärde kapitel ska vi också läsa verserna 3-8. Kommer på skärm, där kom det. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred och han sänkte blicken. Herren sa till Kain, varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den. Kain sa till sin bror Abel, kom med ut på fälten. Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. I historiens morgon så kom synden in i världen. Och sedan dess har den följt oss människor. Profeten Jeremia, han är desperat över hur det ser ut runt omkring honom för 2600 år sedan. Våld och förtryck finns runt omkring honom. Ondskan vill tränga sig på. Och det är lätt att tro att det inte spelar någon roll hur vi agerar. Ondskan vill invagga oss i uppfattningen att det spelar ingen roll. Det är ingen idé att kämpa emot, därför att det onda kommer alltid ändå att vara starkare. Det är lika bra att ge upp. Det är ingen idé, det går inte. Och det är ett budskap vi kan känna igen ifrån dagens värld. Vi kan känna igen det i politiken. Det är ett budskap som kommer från diverse skurkaktiga politiska ledare i dagens värld. Titta bara på Ryssland och Putins snart spruckna stormaktsambitioner. Hur ska vi som kristna agera i den här situationen? Det är frågan man kan ställa sig. Är det någon idé att kämpa emot? Går det att kämpa emot överhuvudtaget? I texten vi läste från Första Moseboks fjärde kapitel stod det så här. Om du handlar rätt vågar du lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska synden åtrå, men du ska råda över synden. Det finns ett löfte om att vi ska kunna segra. Du ska råda över synden, över det onda. Hur ska det gå till? En fungerande gudsrelation. Den är tvådelad, skulle jag säga. Det handlar om relationen till Gud. Men också om min relation till mina medmänniskor som följer av min gudsrelation. Jag brukar tänka mig det här som en triangel med basen här nere, vi människor här i varsitt hörn och så Gud här uppe. För att det här ska fungera, för att triangeln ska bli hel, så måste relationen mellan Gud och människa, men också mellan människa och människa, fungera. Och för att gå tillbaka till den indianska visheten då. Vilken av vargarna matar du? Vad sprider du omkring dig? Vad sprider jag omkring mig? Vågar jag låta min gudsrelation påverka synen på mina medmänniskor? Det är lätt att bli rädd när man ser vilken smörja som sprids på nätet. Jag blir förskräckt. Det sprids en massa smörja om invandrare, klimatkris och antivaccin och en massa sådana här dumheter. Rädslan för det okända är roten till mycket dumhet. Därför är ett av de vanligaste budskapen i Bibeln: var inte rädd. Det möter herdarna på ängen utanför Betlehem i julevangeliet. När änglarna kommer med budskapet om att en frälsare är född, så säger de till herdarna: var inte rädd. Men det möter också Maria när hon får änglarbesök med budskapet om att hon ska föda en son som ska bli världens frälsare. Var inte rädd. Det är lätt att bli rädd när vi som människa, ofullkomliga människor, möter det fullkomliga, gudomliga. Men budskapet är: var inte rädd. Men rädslan för det okända ger också upphov till det som forskarna kallar för stereotyper om andra etniska grupper. De vi inte känner, de är farliga. Jag växte upp på bruket i Söderfors i norra Uppland. Där fanns det många finska invandrare. Och de infödda bruksarna, de hade ju sin uppfattning om de här som kom från Finland, helt klart. Det var ett bedrövligt folkslag. De kunde man inte ha något med att göra. För de söp, de slogs och de drog kniv. De var fullkomligt livsfarliga. Så håll dig undan. Fast de man jobbade med tillsammans, ja, men det var ju bra finnar. De kunde man ju vara tillsammans med, till och med på fritiden. För de kände man ju. Och man hade upptäckt att ja, men de var precis som vi. De längtade efter trygghet och glädje och ett sammanhang i livet. De var ju precis som en själv. Och i min familj där jag växte upp, där ledde den insikten till att min mamma blev dagmamma till en finsk flicka. Något som egentligen var ganska otänkbart. Ja, men hon hade ju lärt känna föräldrarna och upptäckt att ja, men de var ju precis som hon. De var ju precis som våran familj. Föräldrarna var rädda om sina barn och så vidare och ville dem allt väl. Och så blev hon dagmamma åt lilla Irmeli, 3 år. Det skulle ju egentligen inte hända. Idag så frodas stereotyper om andra invandrare på Facebook och liknande medier. Och idag så skriks det högt om vi kastar ut alla invandrare, de som inte är födda i Sverige, då ska brottsligheten försvinna, påstår man. Och Brottsförebyggande rådet Brå, som Jonathan nämnde om, har tittat på det här Om man har tittat på perioden 2007 till 2018 om brottslighet i olika grupper, vilka blir misstänkta för brott? Andelen brottsmisstänkta under den perioden hade minskat i de studerade grupperna. Bland inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar hade andelen brottsmisstänkta minskat från 1,6 till 1,4%. Och bland inrikesfödda med en utrikesfödd förälder hade den minskat från 3,3 till 2,6%. I gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar hade den minskat från 5,3 till 4,7%. Och bland utrikesfödda hade den minskat från 4,0 till 3,6%. De allra flesta är alltså inte misstänkta för något brott. Det är en försvinnande liten del, och den andelen minskar faktiskt. Även om vi av vad som skrivs i tidningarna kan få uppfattningen att ja, men det här ökar. Det är inte riktigt så. Det enda som ökar, det är andelen misstänkta för narkotikabrott i alla undersökta grupper. Och för dödligt våld så har andelen misstänkta ökat också. Och framförallt i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Men när man tittar på det här så upptäcker man då det har egentligen ingenting med etnicitet att göra, utan det har med åldersfördelningen i olika grupper. Unga blir lättare misstänkta för brott än äldre. Och andelen unga är mycket större ibland de som har en annan bakgrund. Och därför så ligger det något högre, men inte särskilt mycket högre i den gruppen. Och det här kom ju också bort. Det pratar vi inte om. Själv blev jag för 40 år sedan, och då var jag alltså inte ung kanske, men nästan ung i alla fall. Jag var lite över 30. Blev jag tagen på flygplatsen Schiphol i Amsterdam, misstänkt för knarksmuggling. Jag blev ordentligt muddrad, tagen åt sidan. De gick igenom resväskan. Och de öppnade toalettväskan. Och där låg ju huvudvärkstabletter. Jag hade inte glasögon på den tiden, så jag hade ofta ont i huvudet. Och hade alltid några huvudvärkstabletter med mig i fickan och i ytterfacket på resväskan och i toalettväskan. Och det tog tid. De gick igenom ordentligt. Och mitt ressällskap då, de berättade sen för mig att urvalskriteriet som de här verkade ha då, gränspolisen på Schiphol, det var långa, mörka män med mustasch, mörkt hår, bruna ögon och grön lodenrock. Ni som är lite äldre kommer ihåg att lodenrock, det var väldigt modernt på 80-talet. Och jag själv hade en sån. Och då var jag inte gråhårig som nu, utan jag hade väldigt mörkt hår. Och bruna ögon har jag ju fortfarande, och mustasch har jag också, men den var också mörk. Alltså, det var lättare att misstänka en sån för ett brott. Och så drabbade mig. Allt stämde ju in. Och då föder en ny fråga. Hur ska den kristna församlingen agera? Skapar vi mötesplatser där människor med olika bakgrund och erfarenhet kan mötas för att upptäcka att vi människor i grunden är väldigt lika? Vi har egentligen samma strävan, som Jonathan var inne på, till tillit och trygghet och gemenskap i livet. Vi är lika. Möten mellan människor är det bästa botemedlet mot förutfattade meningar om andra. Och förutfattade meningar om andra, det leder till det här med konflikter och annat. För de är ju såna. Men skapar vi de här mötena där vi kan ta bort sådana förutfattade åsikter? Är vi en proteströrelse mot alla de här dumheterna som sprids? Eller vidarebefordrar vi okritiskt allt vi ser och hör? Det finns, eller fanns, en tysk teolog som hette Dietrich Bonhoeffer som var aktiv motståndare till nazismen. 1933, när Hitler kom till makten med hjälp av andra partier som trodde de kunde kuva honom, så gjorde Bonhoeffer offentligt motstånd mot nazisternas politik. Och han protesterade mot judeförföljelser och antisemitism. Och man insåg att det här kommer vara farligt för honom. Så man erbjöd honom tjänster utomlands. Men han valde att ta upp kampen mot ondskan på hemmaplan. Och under 1930-talet då så skrev han två böcker som sammanfattade hur han upplevde Gud. Det kom ut en bok som heter Efterföljelse 1937, där han kritiserade den kristna kyrkan för att vara väldigt ytlig. Och man drog inte konsekvenserna av evangeliet. Och han gör det då ifrån Jesu bergspredikan framförallt. Men även undervisningen i Matteus 10 och Matteus 18. Så småningom togs all teologisk utbildning över av den tyska staten. Och då startade han en underjordisk teologiutbildning som han lyckades hålla på ett par år. Tills nazisterna stoppade den också. Sen skrev han då en bok 1939 om sina erfarenheter som rektor då i den här underjordiska teologiutbildningen. Och där redogör han för då hur kristna bör arbeta, be, studera och leva tillsammans. Och till sist 1943 så arresterades han och sattes i koncentrationsläger. Och han dödades då av nazisterna den 9 april 1945 för högförräderi mot nationalsocialismen. Och han skrev så här, och det är ord som är tänkvärda än idag tycker jag, och skrämmande aktuella. Han skriver så här: det finns människor som inte tar hoppet och förberedelsen för en bättre jordisk framtid på allvar. Och även kristna som betraktar detta som mindre hängivet. De tror på kaos, på oreda och katastrof som den djupaste innebörden i dagshändelserna. Resignerar och drar sig undan eller inleder en from flykt från världen och ansvaret för det fortsatta livet, för återuppbyggandet och de kommande generationerna. Visst, domedagen kanske kommer imorgon. Då kan vi med glädje lägga ner vårt arbete för en bättre framtid. Men inte förrän då. Amen. Vi ber. Gud, tack för att du vill att vår tro ska få konsekvenser i vårt sätt att vara. Konsekvenser för församlingens sätt att agera. Gud, hjälp oss att vara den proteströrelse och det salt och ljus som du har uppmanat oss till i evangeliet. Låt oss få vara ett ljus som lyser på berget. Ett ställe där människor känner att här kan jag få upprättelse. Här kan jag få frid i mitt inre. Gud, hjälp oss att följa dig och ta konsekvenserna av vår tro. Amen.